الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والعمل الصالح والتوفيق في القول والعمل. ثم أما بعد. Vi fortsätter där vi avslutade förra veckan, då vi talade om att möta folk med ett leende på läpparna och att tala goda ord. Författaren nämner efter det kapitlet om dygden av att sprida salam, dess belöning och faran av att önska och tycka om att folk ska stå när man kommer till en plats. Och det här är en jätteviktig egenskap, att sprida salam, att säga assalamu alaikum. Det är en gåva som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt till den här umman, där man sprider Allahs namn bland folket. Man gör dua för sina bröder. Assalam är ett av Allahs namn. Och assalam är också en form av dua, där man ber att Allah subhanahu wa ta'ala ska ge personen aman, säkerhet, trygghet, att Allah ska skydda och bevara och ta hand om personen. Och det är också en av de egenskaperna som Ahlul Kitab avundar muslimerna för, som nämndes i en autentisk hadith. Den första uppmaningen som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam gav till muslimerna när han red in i Medina, det var att sprida salam. Eller hur? Som det berättas, och hadithen kommer från Abdullah ibn Salam, att han såg profeten alaihi wasallam på hästen när han kom in i Medina, eller kamelen. Och då så sa profeten alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshu salam, till slutet på hadithen. Men det första han sa till folket var att sprida salam. Vem var den första människan från denna umma som hälsade någon med salam? Är det någon som vet? Vem var den första människan från denna umma som hälsade någon med salam? Är det den första människan? Vem var det? Ja, Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala sa till Adam att han skulle gå iväg och hälsa på änglarna. Och han sa sig till änglarna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och han sa, det här är din hälsning och hälsningen för dina barn. Så Adam alaihissalam var den första människan som sa denna hälsning. Och grunden i att sprida salam är att det är sunna muakkada, starkt rekommenderat att sprida salam bland folket. Men det är wajib, obligatoriskt, att besvara hälsningen. Det är obligatoriskt att besvara hälsningen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat An-Nisa, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Om ni hälsas med en hälsning, så besvara då med en bättre eller en likadan. Om någon hälsar er, så ska ni besvara med en bättre hälsning eller åtminstone en likadan. Yani om någon säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullah, då måste du besvara honom wa alaikum assalam wa rahmatullah. Och du får inte säga till exempel wa alaikum assalam, för då har du inte besvarat med en bättre eller likadan, utan det måste vara likgiltig eller bättre. Och Al-Qurtubi säger, ulema har konsensus på att det är sunna att påbörja hälsningar och att det är någonting som vi är uppmuntrade till att göra, och att det är wajib, fariba, att besvara den. Al-Qurtubi, som har den kända tafsir som tar upp ahkam al-Quran, nämner att det är konsensus hos de lärda på att det är wajib att besvara hälsningar, men det är sunna att påbörja dem. Och denna ijma nämns också av Ibn Hazm, Ibn Abdelbar, Ibn Taymiyyah och andra ulema. Och att inte besvara en hälsning är någonting som sagt var i munkar, någonting ont och tyder på högmod. Att en person inte vill hälsa tillbaka på dig tyder på högmod. Att han tror sig vara bättre än dig. Och personer som inte hälsar tillbaka syndar. Och självklart så finns det undantag. Och det är till exempel att inte hälsa på folket av bidda eller hälsa på folket som fallit in i grova synder. Men generellt, den generella bestämmelsen är att man sprider salam och man besvarar salam till muslimerna. Och att inte besvara hälsningar är också från domedagens tecken. Eller att folk inte längre kommer sprida salam är från domedagens tecken. Som det har nämnts i hadithen, att salam kommer bara vara till dem man känner. Folk kommer bara sprida salam till dem man känner. Och det här är vanligt ibland, du är på vissa platser. Du märker att folk inte hälsar. De hälsar bara på dem som de känner. Utan en muslim hälsar på dem han känner och dem han inte känner. Som vi finner i den första hadithen i detta kapitel. Där säger Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att en man frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och han sa ayyul islam khair. Vilken är den bästa islam? Eller vilken person har den bästa islam? Och då så sa profeten alaihi salatu wasallam tut'imu at'am wa tuqri'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Den bästa islam är att mata folk. Att sprida salam på dem du känner och dem du inte känner. Mashallah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och jag vill att ni hänger med. Efter lektionen så ska ni inshallah räkna upp nyttorna och belöningen som finns i att sprida salam. Taib. Så här är en belöning och en nytta. Att det är den bästa formen av islam att sprida salam. En av de bästa formerna av islam att sprida salam. Taib. På vem? På dem du känner och dem du inte känner. Ja, när du ser en muslim på gatan så säger assalamu alaikum. Alhamdulillah. Sen berättar författaren hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: ni kommer inte gå in i paradiset tills det att ni tror. La tadkhulun al-jannata hatta tu'minu. Ni kommer inte träda in i Jannah så länge ni inte har iman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Och ni kommer inte att ha iman tills det att ni älskar varandra. Ala adullukum ala shay idha fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Afshu salam bainakum. Ska jag inte berätta någonting för er som gör att ni kommer att älska varandra? Sprid salam sinsemellan. Bland er. Och denna hadith finns i Muslim. Så här sa profeten alaihi salatu wasalam att ni kommer inte gå in i paradiset så länge ni inte har iman. Och ni kommer inte ha iman så länge ni inte älskar varandra. Och det här bevisar att endast troende personer kommer gå in i paradiset. Och hadithen bevisar att älska en muslim är en egenskap av iman. Den egenskap av iman att älska sin broder. Så som profeten Muhammad alaihi salatu wasalam sa i den andra hadithen. Att ni kommer inte känna sötman av iman. Tills ni älskar Allah och hans profet mer än allting annat. Tills ni älskar en person bara för Allahs skull. Och ni hatar att återfalla i kuffer. Lika mycket som ni hatar att kastas i en eld. Så att älska en muslim är en av imans egenskaper. Och sen så sa profeten alaihi salatu wasalam. Ska jag inte berätta någonting för er som gör att ni kommer att älska er broder? Och då så sa han, sprid salam bland er. Så kolla på den här kedjan. Salam leder till vad? Salam leder till?
Kärlek.
Och kärleken leder till? Iman. Och iman leder till? Paradiset. Så här har vi också dygder av att sprida salam. I en liknande hadith från Abi Zubair radiyallahu anhuma så sa, eller Ibn Zubair, så sa profeten alaihi salatu wasalam: dabba ilaykum da'u al-umam qablakum. De sjukdomar som drabbade tidigare samfund kommer också att drabba er. Al-baghda och al-hasad. Hat och avund. Wal-baghda hi al-haliqa. Och al-baghda är det som kommer att klippa bort. Och så sa han inte det som kommer att klippa bort håret, utan klippa bort religionen. Och så sa han vid honom i vars hand min själ vilar. Så kommer ni inte gå in i paradiset så länge ni inte tror. Och ni kommer inte tro så länge ni inte älskar varandra. Ska jag inte berätta för er någonting som får er att älska varandra? Sprid salam bland varandra. Och denna hadith är berättad av Al-Bazzar och den är sahih Al-Hassan. Så här la profeten till alaihissalam att vi muslimer kommer att drabbas av den här sjukdomen som drabbade tidigare samfund. Al-Hasad wal-Baghda. Hat och avund. Och att det är någonting som förstör religionen. Men islam bygger mycket på enighet. Just muslimernas styrka finns i att vara eniga. Vi är som en kropp. Och om vi står eniga i våran aqid och tawhid och brödraskap, så kommer ingen på jorden att ha någon chans mot muslimerna. Men när vi är splittrade och svaga och hatar varandra, då är vi svaga. Och kuffar kan göra vad de vill med oss. Och det här är tyvärr någonting som har hänt. Att muslimerna har drabbats av hat och avund. Vi finner att folk hatar sina bröder och avundar sina bröder. För många orsaker som ibland är väldigt oislamiska. Och sen vägledde han oss till någonting som istället gör att vi älskar varandra. Och får oss att stärka våran iman. Vilket också gör att vi går till paradiset. Och det är att sprida salam. Sen nämner författaren, och vi väljer då vissa hadither. Han nämner hadith från Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Och Abdullah ibn Salam, han var en av de få judar som accepterade islam i Medina. Mashallah. Och han var från ulema, de lärda, de skriftlärda hos judarna. Han berättar att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: Ja, Johannes. Och det här var då när han red in i Medina. När han kom in i Medina. De första orden han sa: Ja, Johannes, afshu salam. Sprid salam. Wa at'imu ta'am. Och mata folk. Wa sallu bil layli wa nasu niyam. Och be på natten när folk sover, så kommer ni att träda in i paradiset bisalam, med frid. Tadkhulul jannata bisalam. Afshu salam, sprid salam. At'imu ta'am, mata folk. Och be på natten när folket sover. Vad är belöningen? Ni kommer träda in janna bisalam. Mashallah. Och denna hadith finns i Tirmidhi och den är sahih. Så vi lär oss också av denna hadith att salam är en av de saker som leder till paradiset. Och i en annan riwaya så la profeten till alaihissalatu wassalam, han sa: U'budu ar-Rahman wa afshu as-salam wa at'imu at-ta'am tadkhulu al-jinan. Dyrka ar-Rahman, sprid salam och mata folk, så kommer ni gå in i paradiset. Så han la till att vi ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det berättas också från Abi Shuraih radiyallahu anhu att en man sa, eller att, nam, han sa: Ya Rasulullah, akhbirni bi shay'in yujibu lil janna. Berätta någonting för mig som garanterar mig paradiset. Berätta någonting för mig som garanterar mig paradiset. Då så sa profeten alayhi salam: Tibul kalam wa badlu salam wa it'amu ta'am. Att tala gott, att sprida salam och att mata folk. Och denna hadith finns i Tabarani och Ibn Hibban. Och Sheikh Albani säger att den är sahih. Och det talade vi också om förra veckan. Att tala gott, att sprida salam och att mata folk. I en annan riwaya i Tabarani så sa profeten alaihissalam, eller mannen sa: Ya Rasulullah, berätta någonting som tar mig in till paradiset. Och då så sa profeten alaihissalam, inna min mujibat al-maghfira, bedl al-salam wa husn al-kalam. Från de sakerna som garanterar dig Allahs förlåtelse är att sprida salam och att tala gott. Och sheikhen säger att den hadithen är sahih, sheikh Albani. Så här har vi en till dygd av att sprida salam. Och vad är det för någonting? Nej. Inna min mujibat al-maghfira. Att det är någonting som garanterar dig förlåtelse. Att man blir förlåten av att sprida salam. Och jag vill att ni minns de här nyttorna som finns i att sprida salam. Taib. Sen tar författaren upp den kända hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Haqqul muslimi ala al-muslimi khamsun. En muslim har 5 skyldigheter jämt emot en annan muslim. Raddu salam wa iyadatu al-marid wa ittiba'u al-janaiz wa ijabatu da'wati wa tashmitu al-atis. Att besvara en hälsning, att besöka en sjuk, att följa en begravning, att acceptera en inbjudan och att säga yarhamukallah om en person nyser. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i Sahih Muslim så sa profeten alaihissalam, en muslim har 6 skyldigheter jämt emot en annan muslim. I första hadithen 5 och i andra hadithen 6. Och vilken är den sjätte som lades till? Ingen som vet. وَإِذَا اسْتَنْصَحَكْ فَانْصَحْ لَهُ. Om han ber dig om ett uppriktigt råd så måste du ge honom råd. Låt oss gå igenom dessa 6 viktiga skyldigheter. Kan de väcka brodern där borta? Förbjudet att sova på mina lektioner. Sova får man göra hemma. En muslim har 5 eller 6 då skyldigheter jämt emot sin broder. Den första, att besvara salam. Raddu salam. Och här säger då ulema, att sprida salam, att vara den som påbörjar, är någonting som är sunna. Men att besvara är wajib. Okej, okay? Det är wajib att besvara salam från en muslim. Men en fråga som kan vara relevant. Till exempel, det kom in någon här och hälsade och sa assalamu alaikum. Måste alla hälsa tillbaka? Eller räcker det med att några hälsar? Ja? Det räcker med att en eller några stycken hälsar tillbaka. Det är fard kifaya. Alla måste inte hälsa tillbaka. Men om ingen gör det så får alla synd. Taib. Men om en muslim hälsar på dig så är du skyldig att hälsa tillbaka. Den andra skyldigheten är då att besöka en sjuk muslim. Besöka sin broder för Allahs skull. Och det här är något som ulema beskriver som fard kifaya. En plikt på vissa av muslimerna. Alla muslimer är inte skyldiga att besöka honom, utan det räcker med att vissa av muslimerna gör det. Och det finns en otroligt stor belöning i att besöka sjuka muslimer. Är det någon som kommer på någon belöning? Hur många änglar? 70 000 änglar ber om förlåtelse för personen som besöker sin broder. Om han går på morgonen så ber de om förlåtelse hela dagen. Och om han går på kvällen så ber de om förlåtelse hela natten. Mashallah, 70 000 änglar. Och i en annan hadith så nämnde profeten alaihissalam att den som går för att besöka sin broder ger sig ut i paradisets trädgårdar. Det är någonting väldigt, väldigt viktigt och vackert att besöka sin broder som är sjuk. Man kan stötta personen, trösta personen, ge personen hopp, påminna personen om belöningen som finns i prövningar och motgångar och så vidare. Så det är väldigt bra att besöka sjuka muslimer. Och sen så nämnde profeten al-Islam och ittiba'ul janaiz, att följa begravningar eller begravningsceremonier eller begravningståg kanske, där folk går med den avlidne mot begravningsplatsen för att då jordfästa och begrava personen. Att följa sin broder på det här sättet är någonting som också ger väldigt stor belöning. Är det någon som vet någon belöning för detta? Rahud. Kif Rahud?
Lika mycket hasanat som berget Rahud.
Nej. Man får en qirat. En qirat, och det motsvarar berget av Uhud i hasanat. Inte själva berget Uhud, det står i Medina. Men det motsvarar storleken berget Uhud i hasanat. Om man följer begravningen och om man sen ber för personen, så får man som två berg av Uhud i hasanat. Subhanallah. För att gå på en begravning. Mashallah. Och det här, den här skyldigheten är specifik för männen. Det här är ingenting som kvinnorna får göra. Det nämndes från sahabiyat. De sa att vi blev förbjudna från att följa dessa begravningsceremonier. Eller dessa begravningståg. Vi var inte tillåtna att följa dem. Så kvinnorna ska inte medverka vid själva begravningen. Och sen finns det ikhtilaf om kvinnan får besöka begravningar eller inte. Alltså när begravningsplatsen är tom. Och Allah alam, den åsikten som verkar närma sanningen, som Sheikh Albani nämner i hans bok Ahkam och Janaiz, är att det är tillåtet för kvinnan att besöka begravningsplatser på villkor av att hon kan behärska sig och kontrollera sig och inte faller in i någonting haram, utan för att påminna sig själv om döden. Och det är den åsikten som då stärks av bevisen. Wallahu alam. Tayyib. Och subhanallah, här säger ulema, kolla på hur islam ger oss skyldigheter jämt emot varandra när vi lever och när vi har dött. Du har skyldighet emot din bror när han är död. Att följa hans begravning. Mashallah, vilken mäktig religion. Den fjärde skyldigheten är att acceptera hans inbjudan. Ijabatu da'wa. Att acceptera din broders inbjudan. Och här säger vissa ulema att det är wajib att acceptera varje inbjudan från en muslim. Och andra ulema nämner att det som är wajib är att acceptera en inbjudan till en walima, en bröllopsfest. Det är det som är wajib. Och resten av inbjudningar är rekommenderat att acceptera. Och Allahu alam, så det är den åsikten som verkar vara mest korrekt. Yani, generella inbjudningar på middagar och fika och sånt är rekommenderat att besvara. Men om din broder bjuder dig på en walima, så måste du gå. För profeten Muhammad a.s. han sa att den som blir bjuden till en walima och inte accepterar, faqad asa Abu al-Qasim. Han har varit olydig mot Abu al-Qasim, yani mot honom, mot profeten sallallahu alaihi wasallam. Och att vara olydig mot profeten är haram, vilket tyder på att man måste gå på en walima om man blir bjuden. Och självklart, om man inte kan, kanske måste jobba, du är sjuk eller någonting, då är det ursäktat. Då kanske du kan säga det till personen, tyvärr kan jag inte komma, men generellt utan orsak så får man då inte tacka nej till en inbjudan. Däremot om man vet att det förekommer synder på den här waliman, så får man inte gå. Det är inte frågan om man kan eller ska inte gå, utan det är frågan om man får inte gå på en walima där det förekommer haram, som det tyvärr gör på många fester där män och kvinnor dansar tillsammans eller har fest tillsammans, där man spelar hög musik och så vidare. Ännu värre kanske folk har alkohol och sånt. På sådana walima får man inte gå. Enda undantaget är om en person går dit för att ni förbjuder det onda och påbjuder det goda. Annars så håller man sig borta från dessa fester. Och sen så sa profeten alaihissalatu wassalam wa tashmitul atis. Och att då besvara personen som nysit. Om en person nyser, som nämndes i andra hadithen, wa idha atasa fa hamida Allah. Om han nyser och säger alhamdulillah, så måste du då göra dua för honom och säga yarhamuk Allah. Sunna eller wajib? Ja? Ja, shabab. Sunna? Fard kifaya. Naam, det är det som många ulema säger, men Allahu alam, det som kanske är mer korrekt, att det är fard al-ayn. För profeten alaihissalam, han sa, om en person nyser och säger alhamdulillah, فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. فحق على كل مسلم. Det blir en skyldighet för varje muslim som har hört honom att säga yarhamuk Allah. Och det är den åsikten som många lärda har, som Sheikh Muqbil till exempel, att det är wajib eller fard al-ayn för alla som hör honom säga alhamdulillah att säga yarhamuk Allah. Taib, om personen nyser och inte säger alhamdulillah, vad gör du då?
Ingenting.
Va?
Påminna.
Nej, vissa lärda säger att man ska påminna och andra lärda säger nej, han får skylla sig själv. Taib. Och sen den sjätte skyldigheten som nämndes i den andra hadithen i Muslim, det var att om man ber dig om uppriktiga råd så ska du rådge honom. En nasiha. En din och nasiha. Att ge muslimerna uppriktiga råd. Om din broder ber om uppriktiga råd så ska du ge honom råd. Sunna eller wajib? Ja? Wajib, no. Om han ber om råd, då måste du ge honom råd. Men att du självmant går igenom råd är sunna. Samma sak som salam. Att du säger salam alaikum, det är sunna. Men om han ber dig om råd, då är det wajib. Som nämndes här i hadithen. Och då är det också viktigt, om din broder ber dig om råd, att du vägleder honom till det bästa du vet i den här frågan. Och profeten alaihissalam nämnde en hadith att om din broder söker dina råd och du hänvisar honom till någonting sämre, så har du bedragit honom. Utan du ska hänvisa honom till det bästa. Om någon kommer och säger jag ska gifta mig med den här tjejen till exempel, och du vet att hon inte är bra, du skulle själv aldrig gifta dig med henne, och du säger mashallah vad bra, gör det bror, gift dig. Då har du bedragit din broder. Utan du måste nämna vad du tycker i den här frågan. Om han ber om råd. Säg jag tycker att du inte borde gifta dig med henne på grund av si och så. Och så vidare. Och sen får personen då själv ta de beslut han vill. Men du har sagt ditt. Taib. Det är en viktig sak att man ger muslimerna uppriktiga råd. Sen är det författaren hadith Abi Umama radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yarhamukallah inna awla an-nas billahi man bada'ahum bis-salam. Den som är närmast Allah eller bäst hos Allahs folk är den som börjar med att hälsa. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och Tirmidhi säger att den är hasan. Mashallah. Den som är närmast Allah eller bäst hos Allah är den som börjar med att hälsa. När du möter din broder, det är ju någon som säger salam först, eller hur? Taib. Vem är den bästa av dem? Den som börjar med salam. Och Al-Manawi säger i förklaringen på hadithen awla an-nas billah, den som är närmast Allah, yani akhassuhum bi rahmatihi wa ghufranihi والقرب منه في جنانه. Det betyder den som är mest berättigad till Allahs rahma, förlåtelse och att vara nära honom i paradiset. Och en annan förklaring är aqrabuhum min Allah bi ta'atihi. Yani bi ta'a man bada akhahu bis salam. Att den som börjar och hälsar på sin broder är närmast till Allah, då han är den som typ lyder Allah mest. Den som är mest from av de här två. Så det är också en väldigt då stor belöning i att hälsa, att börja och hälsa. Och därför så säger Nawawi att varje person som hör denna hadith och sen träffar sin broder ska vara mån då om att vara den första som hälsar baserat på denna hadith. Så man ska försöka vara snabbast i att hälsa, inshallah, så att man får den här dygden. Den bästa av er är den som börjar med att hälsa. Sen nämner också författaren hadith Jabir radiyallahu anhu, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيعاني أيهما بدأ فهو أفضل. Att den som rider hälsar på den som går, och den som går hälsar på den som sitter. Och om två personer möts så är den bästa av dem den som börjar med att hälsa. Och det lades till i vissa hadither att de yngre hälsar på de äldre och de färre hälsar på de flera. Så vi har fyra saker här. Den som rider är den som ska börja hälsa på den som går. Och rider betyder också här sitter på något transportmedel. Alltså bil eller cykel, motorcykel, buss eller någonting. Han är den som börjar med att hälsa. Han är den som börjar med att hälsa på om han träffar en person som går. Varför? Vissa vill man säga att det här har att göra med ödmjukhet. För den som sitter på en häst eller kamel eller någonting kan kanske känna sig bättre än den som står på gatan. Så av ödmjukhet är det han som börjar med att hälsa. Och sen har vi den som går på den som sitter. Den som går eller står är den som börjar och hälsa på den som sitter. Och då säger ulema, som här Sheikh Abdussalam Burgis nämner, för att det kanske är svårt för personen som sitter att se alla som går förbi på gatan och så vidare. Så för att underlätta så börjar man hälsa på honom. Och så nämndes också att då de yngre börjar hälsa på de äldre. De yngre är de som ska hälsa på de äldre av respekt. Och de färre är de som ska hälsa på dem som är mera i antal. Men alla de här fyra sakerna som ulema säger är lil istihbab. Det är en rekommendation. Om en gående person hälsar på en ridande person, det är okej. Om en stor grupp av folk hälsar på en person, det är okej. Om en äldre person börjar hälsa på barnen, det är okej. För profeten alaihissalam gick förbi en grupp med barn och han hälsade på dem först. Så det här är rekommendationer och någonting som då är bra, men ingenting som är ett måste. طيب. Sen nämnde författaren hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där så sa profeten alaihissalam: "As-salamu ismun min asma'illahi ta'ala." As-salam är ett av Allahs namn som Allah har satt på jorden. Så sprid det bland varandra. För om en man, en muslims man, går förbi ett annat folk och hälsar på dem och de besvarar hans hälsning, då har han påmint dem كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ بِتَذْكِيرِهِ إِيَّهُمْ السَّلَامِ. Då har han en dygd över dem för att han har påmint dem om att sprida då السلام, eller han har påmint dem om det här namnet. Och om de inte hälsar tillbaka på honom så kommer någon som är bättre än dem att hälsa tillbaka. Och den hadithen finns i Al-Bazzar och Al-Tabarani och den är sahih. Så här nämndes då att as-salam är ett av Allahs namn. Och vad betyder as-salam? Vad betyder as-salam? Den som är fri från brister. Den som är fri från de brister och defekter som allting annat har. Så as-salam är ett av Allahs namn. Och personer som sprider det bland folket får en dygd, får en belöning. Då han påminner folket om detta namn. Och om de inte hälsar tillbaka, då hälsar någon som är bättre tillbaka. Och vem är det? Änglarna. Och de får synd på sig. Fattaren nämner också hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu, där han sa: "Kunna idha kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa bainana shajara fa idha altaqina yusallimu ba'duna ala ba'd." Då vi var med profeten sallallahu alaihi wasallam och ett träd kom emellan, och i vissa hadither ett stenblock kom emellan. När vi sedan möttes så hälsade vi igen på varandra. Jenny Sahaba gick med varandra i grupp och ett träd eller vägg eller någonting kommer emellan. När de sen möts efter det här objektet så hälsar de igen på varandra. Mashallah. Och den här hadithen, säger sheikhen, den är Hassan Sahih. Och det här bevisar att det kan vara sunna att repetera salam. Även om man är i närheten. En broder är här, han går ut här i hallen, svarar telefonen och kommer tillbaka. Då kan han hälsa igen. Det är helt okej. Okay. Och det är sunna. Och ett annat bevis på det är hadithen om mannen som bad slarvigt. Eller hur? Han kom först och hälsade. Eller han bad och så kom han och hälsade. Han sa salam alaikum ya rasulullah. Och profeten al-islam hälsade tillbaka. Och han sa gå tillbaka och be, du har inte bett. Och mannen gick iväg i moskén. En bit bort och bad. Och kom tillbaka en gång till och sa assalamu alaikum ya rasulullah. Han hälsade igen och sa gå tillbaka och be, du har inte bett. Tre gånger. Fast de var i samma moské. Så det är ett bevis på att man kan repetera sin salam även om man skulle vara på samma plats. En annan sunna som många inte känner till är att det är också rekommenderat inte bara att hälsa när man kommer in till en plats utan också att hälsa när man lämnar en plats. När man ställer sig upp och går iväg. Som det har berättats i hadithen där profeten alaihissalam han sa om någon av er kommer till en plats där folk samlas så ska han då hälsa. Följusellim. Och om han vill ställa sig upp och gå så ska han också hälsa. Följusellim. Och den andra är inte mindre viktig än den första. Den andra hälsningen är inte mindre viktig än den första. Så du säger assalamu alaikum när du kommer in och sätter dig. Och när du ställer dig och går så säger du också assalamu alaikum när du går därifrån. Och det nämndes i en hadith att om du måste gå och säger assalamu alaikum och folket gör någonting gott så får du ta nytta av det goda som de gör. Eller belöningen eller det khair som finns i deras sammankomst får du också ta nytta av. En annan belöning som finns i att hälsa på folk och att besvara hälsningar är att det ger människan hasanat. Som vi alla är i behov av. Och ni känner säkert alla till de här haditherna. Om då mannen kom. Eller det kom flera personer. Och hadithen berättas av Imran ibn Hussein bland annat. Han sa en man kom till profeten alaihissalam. Och han sa assalamu alaikum. Och profeten sallallahu alaihi wasallam besvarade honom. Och så satte sig mannen och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam ashrun 10 yani 10 stycken belöningar. Och sen kom en annan man och sa assalamu alaikum wa rahmatullah och han besvarade honom och mannen satte sig och han sa ishrun yani 20 belöningar. Och sen kom en tredje man och han sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och då besvarade han hälsningen och mannen satte sig och han sa 30 belöningar. Mashallah. Så kolla vilken lätt väg att vinna belöningar på. Att sprida salam och besvara salam. 10 hasanat, 20 hasanat, 30 hasanat. Och vi talade förra lektionen om människans behov av hasanat. Vissa människor, deras vågskålar kommer att vara lika på domedagen. Eller hur? Vissa människor behöver en hasanat kanske för att räddas. 2 hasanat, 3 hasanat, 5 hasanat. En människa vill inte ge bort en hasanat till sina egna släktingar. Så kolla här. En sån enkel sak som att sprida salam ger dig så här mycket belöning. Så man ska inte vara snål med att sprida salam. Och de här haditherna, det finns många liknande hadither, bevisar att man inte ska lägga till någonting. Vissa människor säger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh eller wa ridwanu. Och det här är fel. Haditherna som nämner maghfirah, de är svaga. Taib, utan det som är korrekt är att man inte får lägga till någonting efter vad barakatu. Och därför är det berättat från Ibn Abbas i Bayhaqi i Shu'ab al-Iman att han sa inna salam yantahi ila barakatu. Yani man kan inte lägga till någonting efter barakatu. Så om någon säger till dig assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, då kan du inte hälsa honom med en bättre hälsning, utan du måste hälsa honom med samma hälsning. Taib. Och för de som är intresserade så finns det i den här boken Sheikh Abu Salam al-Burjis går igenom just den här mäs'alan och besvarar de som då säger att man kan lägga till och nämner varför de haditherna är svaga. Det berättas också här från Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa a'jazu an-nas man ajiza 'an ad-du'a wa abkhalu an-nas man bakhila bis-salam. Den lataste av människor är den som är för lat för att göra dua. Och den snålaste av människor är den som är snål med att ge salam. Och denna hadith finns i Tabarani och Sheikhen säger att den är hasan sahih. Den lataste och mest inkompetenta av människor är den som är för lat för att göra dua. Om man är så lat att man inte orkar göra dua, då är man lat. Eller hur? Och som jag sa till systrarna, även om du inte orkar lyfta händerna, du kan göra dua med bara munnen. Eller hur? Om man nu är så lat att man inte orkar lyfta händerna, kan man göra dua med bara munnen. Och kan man inte det, kanske man måste besöka sjukhuset. Så dua, alhamdulillah, är väldigt lätt. Mycket lätt. Lyfta händerna och göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Och den snålaste av folk är den som är för snål för att sprida salam. Yani, kostar det någonting att säga salam alaikum? Men förlorar du någonting? Nej, wallahi. Och den som är för snål och inte vill sprida salam är en person som då bara skadar sig själv och förlorar i slutändan. I en liknande hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam asraqun nas alladhi yasriqu salata. Den största tjuven är den som stjäl från sin egen bön. Och då så sa sahaba av förvåning, ja Rasulullah, hur kan en människa stjäla från sin bön? Och då så sa han fullbordar inte sin ruku och sin sujud. Och den snålaste av människor är den som är snål med att hälsa, med att säga salam. Så den värsta tjuven är den som stjäl från sin egen bön. Hur kan man stjäla från sin egen bön? Antingen att man då ber så snabbt att bönen inte ens accepteras. Eller att man ber snabbt och bönen accepteras men man förlorar belöning. Man gör väldigt snabb ruku och sujud. Precis det minsta man måste göra. Och då förlorar man den extra belöningen som finns i att göra längre ruku och sujud. Och vissa människor förlorar hela belöningen genom att be alldeles för snabbt. Genom att inte ha lugn i de här momenten i sujud och ruku. Vilket är ett av bönens pelare. Att man har lugn i sin ruku och sujud. Eller itminan. Att kroppen hinner falla på plats. Man hinner säga subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim. Åtminstone en gång när kroppen är lugn. Och det sorgligt att se folk be snabbt. Du ser någon göra så att du hör på 2 minuter. 1,5 minuter eller någonting sånt. Ibland du gör en raka och du ser personen har gjort färdigt dhuhr. Det är konstigt. Jenny, vad är det för salat? Du gör alla dina salat på 10 minuter. Vad har du för ursäkt? Är det något slags jihad eller någon, folk skjuter kulor över huvudet? Varför ber du så snabbt för? Och det här liknar mera gymnastik än salat. När man bara upp och ner. Och det är profeten som liknade de här människorna med en fågel som pickar efter frön. Så man ska vara försiktig med det här. Att be för snabbt. Utan bönen är det viktigaste som vi gör i våran dag. Så man ska göra den på bästa sätt. Och så avslutar författaren det här kapitlet med hadithen då han säger från Muawiyah radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa den som tycker om att folk ställer sig för honom kan förbereda sin plats i elden. Och denna hadith finns i Abi Dawud. Den som tycker om att folk ställer sig för honom kan förbereda sin plats i elden. Vad menas med det? Som ni har sett och som ni känner till så finns det vissa konungar och domare och presidenter som tycker om att folket ska stå för dem. När till exempel kungen kommer in i ett rum så ställer sig alla upp. Man måste stå. Om du sitter kvar, kanske i fängelse. Eller i domstolen. Alla ställer sig upp. Och så vidare. Det här är inte tillåtet i islam. Och den som tycker om att folk beter sig så här kan förbereda sin plats i elden. Men ulema nämner att det finns yani, tillfällen det är tillåtet att ställa sig upp för folk. Till exempel, du ställer upp för att hälsa på en människa som kommer in. Du ställer upp för att krama en människa så som profeten alaihi sallatu wasallam ställde sig upp och kramade Fatima när hon kom från en resa. Och så vidare. Det är okej. Okay. Men just det här att när den här personen kommer in så ska alla ställa sig och så vidare. Det här är någonting som inte är tillåtet i islam. Sen tänkte vi bara avrunda med några hadither om att skaka hand. Kapitlet om al-musafaha. Att ta i hand. Och vi sa skaka hand för det är det som är kanske vanligast i Sverige. Men egentligen så är det att ta i hand. Det här att skaka, ingenting som har nämnts i sunna. Utan det som har nämnts i sunna är att ta personen i handen. Assalamu alaikum. Och hålla handen still. Greppa hans hand. Utan att skaka. Okej? Okay? Det här är någonting som är starkt rekommenderat. Och någonting som också har väldigt stor belöning i sig själv. Författaren nämner här hadith Bara radiyallahu anhu där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: om två muslimer möter varandra och håller varandra i handen eller tar varandra i handen så kommer de att bli förlåtna innan det att de skiljs åt. Så kommer de att bli förlåtna innan det att de skiljs åt. Och den finns i Abi Dawud och Tirmidhi. Och Sheikh Albani säger att den är sahih eller ghairi. Och i en liknande hadith så sa profeten alaihissalatu wassalam: om två troende möter varandra, hälsa på varandra och ta varandra i handen så kommer deras synder att falla så som bladen faller från en kvist. Om två muslimer möts och ger salam och tar varandra i handen så kommer deras synder att falla så som bladen faller från en kvist. Mashallah. Allahu Akbar. Så belöningen är väldigt stor i att ta sin broder i handen. Och man frågade, eller Anas ibn Malik radiyallahu anhu sa att profetens sahaba alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum, då de träffades brukade de hålla varandra eller ta varandra i handen, och om någon kom från en resa så brukade de krama varandra. Och det här är Hassan, det finns i At-Tabarani. Om de möttes så tog de varandra i handen. Och om någon kom från en resa så brukade de krama personen. Så det som är sunna om du träffar en broder är att du tar honom i handen. Och ulema nämner att det inte är riktigt rekommenderat att alltid kramas. Vissa gör det när de träffar. Enda gången de träffas så kramas de. Det är inte det som är sunna, utan det som är sunna är att ta han i handen. Och kramas kan man göra som man inte har kanske träffats på länge. Och speciellt om han kommer från en resa. Vilka var de första människorna som började att ta i handen i den här umman? Ja. Vilka var de första människorna som kom med den här vackra en traditionen till muslimerna att ta i handen? Ja, Ahlul Yemen. Profeten alaihissalatu wassalam han sa: Atakum Ahlul Yemen wa hum araqqu quluban minkum. Wa qala Anas: hum awwal man jaa bil musafaha. Här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: folket från Yemen har kommit till er och de har mjukare hjärtan än er. Och så sa Anas: de är de första som då kom med den här traditionen att ta i handen. Och det nämns i en annan hadith att profeten som sa att Folket av Jemen var de första som började med musafaha, att ta i handen. Och dessa hadither är autentiska. Så det här är någonting som då är sunna, att ta sin broder i handen. Men det finns ett tillfälle där man inte ska ta personen i handen. Och det är efter salah. Och det är tyvärr någonting som är vanligt i vissa moskéer. Att man avslutar bönen och säger assalamu alaikum, så sträcker någon fram handen och säger taqabbalallah. Och han vill att du skakar hand med honom. Är det här sunna eller bid'a? Ha? Bid'a. Och du ska inte göra detta. Man ska inte säga taqabbalallah efter bönen. Det här är en innovation. Utan det som är sunna efter bönen är att göra dhikr. Att säga astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Och sen göra då dhikr som har nämnts i sunna. Och inte att säga taqabbalallah. Det berättas också här att profeten alayhi salatu wassalam, han sa Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina. Den som efterliknar andra är inte från oss. Eller den som efterliknar kuffar är inte från oss. Efterlikna inte al-yahud wa al-nasara. Efterlikna inte judar och kristna. För judarnas hälsning är med att peka med fingret. Och de kristnas hälsning är att lyfta handflatan. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Så här sa profeten alaihi salam att vi muslimer generellt inte ska efterlikna kuffar. Vi ska inte sjunka till den nivån att vi ser upp till våra fiender och vi försöker efterlikna dem. Det är de som ska efterlikna oss. Och vi ska inte heller efterlikna dem i deras sätt att hälsa på. Och det nämndes att judarna hälsar med att peka med ett finger. Och Allahu alam hur exakt de gör. Och sen att kristna hälsar med handflatan. Och det här är något som ulema då säger är makruh, eller förbjudet, att hälsa med handflatan. Men de nämner att det är tillåtet om till exempel personen är långt borta. Du ser en broder som är flera hundra meter bort. Han hör inte dig. Men du känner igen honom. Han kollar på dig. Och då säger du så här, assalamu alaikum. Även om han inte hör dig. För att han ska veta att du hälsar på honom. Men att han är nära och du säger salam alaikum är inte någonting som är sunna. Utan det som vi sa, sunna att du då tar honom i handen. Och självklart att ta en person i handen är då specifikt för samma kön. En man tar inte en främmande kvinna i handen och en kvinna tar inte en främmande man i handen. Det gör man inte, utan profeten sa innila och sa fi hunnisa, jag tar inte kvinnor i handen. Så en muslim undviker det här, det är något som inte är tillåtet, utan hälsar bara då på sina bröder. Så kan någon eller några repetera några nyttor som finns i att sprida salam, Ibrahim?
Det är
förlåtande. Leder till förlåtelse. Ahsant, fick tre stycken. Det leder till kärlek, vilket leder till iman, vilket leder till jannah. Någon annan dygd, Ibrahim? Den bästa formen av islam är att sprida salam. Nej, nej. Vi talar om dygden av att hälsa, att sprida salam. Det ger personen hasanat. Ja. Det tynger vågskålen på domedagen. Det är också att återuppliva profeten Muhammed sunna sallallahu alaihi wasallam. Och
den som börjar med salam är bättre.
Och den som börjar med salam är bättre. Och det är också att sprida Allah Ta'alas namn på jorden. Ja, det enar muslimerna. Och det tar bort hat mellan muslimerna. No. Och den som är bäst och närmast Allah är den som börjar med salam. Och att det också är en av de enorma skyldigheterna som en muslim har gentemot sin broder. Och det här var då några av de många nyttor som finns i att ge salam. Vad är det för nytta i att ta en muslim i handen?
Synderna
faller. Och en färg det här, det nämndes också i en sahih hadith. Att profeten alaihissalam, när någon, han hälsade på någon, så var, och han tog personen i handen, så brukade han inte vara den första som tog bort handen. Utan han väntade tills den andra personen var den som tog bort handen. Och samma sak när någon tilltalade honom och han tog fram huvudet och lyssnade, så tog han inte bort huvudet tills personen var den som yani, tog bort sitt huvud. Det är också från akhlaq. Om man lägger ihop förra veckans dars och den här darsen, yani att le till en muslim, att möta honom med ett leende i ansiktet, ta honom i handen, kolla på honom, tala väl till honom. Allt det här inshallah, saker som stärker kärleken mellan muslimerna. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala förbättra våran akhlaq och förlåta oss våra brister och tillkommakortanden. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.